Den kämpande tron är temat. Och vi som sitter här är Lisa Winsander, präst i Lunds domkyrka, studentpräst. Och tillsammans med mig sitter...
Jag heter Eva Kundaneidek och jag arbetar som musiker i Västerkyrkan som tillhör Ekumeniakyrkan. Hon sitter också med i studentprästernas arbetslag.
Precis. Och du som lyssnar är hjärtligt välkommen till podden Tolkning pågår. Och vi ska ge oss på att tolka texten för andra söndagen i fastan. Och temat är som sagt den kämpande tron. Och evangelietexten är hämtad ur Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28.
Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sade Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det skall bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Min reaktion när jag läser den här texten är att jag inte tycker att Jesus är särskilt sympatisk. Jag tycker inte om hur han behandlar henne. Jag vet inte om du håller med.
Jo, detta är väl en av de bibelställena ur evangelierna där jag möter en annan bild, precis som du antagligen då, än vad vi är vana vid. Vi brukar ju prata om att Jesus inte går förbi någon människa. Att Jesus tar sig tid för alla. Men den här berättelsen får oss i alla fall till en början att tro någonting annat.
Och att han ändrar sig gör han ju under textens gång. Det som jag tänker att du kanske refererar till, att i början är han inte så sympatisk, men det slutar ändå med någon slags ljusning. Vad gör det med dig att Jesus ändrar sig under samtalets gång? Eller för gör han det, tycker du?
Jag tänker lite olika här, att om det är så att vi kan ändra på Gud eller tänja på Gud eller fösa Gud i den riktning som vi vill, det skulle betyda väldigt mycket för min egen gudsbild, och jag är inte så förtjust i den tanken på något sätt att vi skulle kunna påverka Gud, för det skulle göra mig väldigt ängslig och ännu mer osäker i mitt sökande efter Gud, om det skulle vara upp till mig på något sätt att plantera en längtan hos Gud eller en vilja hos Gud. Å andra sidan är det ju det vi ofta gör när vi knäpper våra händer och ber, så vill vi på något sätt att Gud ska höra vår bön och möta oss. Men vi lever ju också med väldigt många bilder av vad bönen är för någonting, och spelar det roll om vi ber eller Gud vet vad vi ber om innan vi har bett om det och så vidare. Det är en vanlig bild vi har. Och sen finns det de kyrkliga traditioner och kristna traditioner som lägger väldigt mycket vikt vid bönen, och vi har bett för lite. Det finns ju vissa kristna traditioner som vill förmedla att bönen har sådan betydelse att vi kan få Gud dit vi vill på något sätt. Och det där är inte jag så överhuvudtaget färdig med, de funderingarna. Men jag tänker också så här, att det är inte säkert att Jesus ändrar sig. Om vi ska läsa den här berättelsen som det står, så sker detta inför hans lärjungar. Det är inte bara Jesus och den här kvinnan så att säga, utan det är fler där. En del av mig tänker att det kanske är så att Jesus är väldigt pedagogisk. Han gör en liten fint kanske. Det vet jag inte. Det är bara en tanke jag har, att det kan vara så. Att han fintar lärjungarna genom att ställa till med lite drama. För att de vill att han ska låta henne vara. De vill inte att han ska stanna upp. Och han bemöter kvinnan på ett sätt som de nog egentligen är ovana vid. Som får dem att stanna upp och reagera. Jag tänker att Jesus är ju en rabbin, han är en lärare för de här personerna. Och ibland så använder man ju som pedagog och som inspiratör just sådana här medel för att få människor att lyssna. Och att han får lärjungarna att lyssna extra uppmärksamt genom att till en början möta henne på det viset.
Jag läste i någon kommentar att det här anses vara en väldigt viktig berättelse. Den finns ju i, tror jag, alla evangelier, i alla fall 3-4. Kvinnan benämns lite olika. Och just det här att det ändå är en ganska osympatisk Jesus som framträder och att den ändå inte har blivit bortredigerad gör att den måste komma med ett ganska viktigt budskap. Alltså det är en nyckelberättelse. Och innan i texten, alltså vi kommer ju in i vers 21, men från vers 10 så pratar han ju väldigt mycket om lag och gärningar. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som går ut ur munnen, det gör människan oren. Och så pratar han om det här, liksom, om man ska äta och inte. Och det är en pågående konflikt hos honom. Där är på något sätt att han löser dem från lagen. Han vidgar begreppen, han kastar omkull saker och ting. Han gör revolution, liksom. Och sen så några verser senare så går han tillbaka och säger, men jag är bara här för det här folkets skull. Och så är det som om han liksom lite grann binder dem igen i det lagiska, i deras föreställningar. Och så är det hon som får binda loss honom. Så även om det är en pedagogisk fint eller om det här på något sätt händer i realtid, det kan vi aldrig veta. Men det är ju verkligen en revolution underifrån. För där till och med läraren på något sätt faller tillbaka i de gamla bekväma privilegieskorna på något sätt. Och så är det den fattiga immigrantkvinnan utan några som helst privilegier som får komma och vara rabbi.
Att Jesus ju känner människans natur till fullo på något sätt, och genom att inleda det här samtalet med kvinnan på det här viset så talar han ju så som de flesta människor ofta förhåller sig till människor som inte tillhör den egna gruppen. Men det ligger någonting hos människor att vilja finnas till för vår egen grupp, vår egen familj, vår krets, de som delar mina idéer, de som delar mina lagar och tankar och kultur och traditioner. Så Jesus svarar ju som de flesta människorna kanske hade gjort, att han kom inte för alla, han kom för en grupp, eller han, det fanns vissa som inte skulle få del av hans nåd. Men ändå i slutet här så visar han ju på att det ska bli som du vill. Kvinna, din tro är stark. Och han sträcker sig ut igen över gränserna, bort från den här lagens bundenhet.
Då tänker jag på det här att han går ju, vi säger oftast att han går före oss in i döden och kommer tillbaka till livet, att det är en rörelse, vi kan faktiskt bara följa efter honom, att inte se det unika människovärdet i varje individ. Det är på något sätt dödens väg. Går han ju före in i den återvändsgränden, och så blir det en slags studie i hur man kan gå vilse och hur man kan tappa ansiktet och bli räddad. För det är det som är oftast trösten, tycker jag, i ens mörka stunder. Jesus som kallar mig ur mörket, som säger till mig, jag har också varit där, mitt barn. Du ska inte vara rädd. Och att han också går in i de här jättemänskliga erfarenheterna, som ju handlar om att jag inte hann hälsa på tiggaren på gatan idag. Det är ju det som skaver hela tiden. Och också i den mänskliga erfarenheten så går han före. Alltså varje dag går det att bli överraskad av den här andra människan. Varje dag får den här människan utan privilegier visa dig vägen.
Och jag tänker också på det här med alltså våra bilder av Jesus mänskliga sida. Så det här vi brukar säga, sann Gud och sann människa. Det är någonting jag själv har tänkt på mycket. Hur var det med den där grejen? Och det kan man ju överhuvudtaget inte komma fram till såklart hur det låg till. Men att vi har texter, och det här är en av dem, där vi på något sätt ändå får väldigt mycket möta Jesus mänskliga sida på något sätt.
För då tänker jag att också Jesus bär erfarenheten av, ja, men alla de här lite fula sakerna som vi gör i vår vardag. Man går in i personalrummet och tar den sista chokladbiten, och man, ja, allt det här, som de här små själviska sakerna som vi håller på med hela tiden. Och tänk om då Jesus gjorde samma sak. Alltså, jag förstår att det är liksom lite det här att sann människa, att han också hade de här sidorna som skaver. Och vad gör det med din gudsrelation idag?
För normalt sett så har jag ju alltid tänkt på Jesus som fri från synd. Det vill jag ju tänka att är det någon som har vandrat på vår jord utan synd, så är det ju Jesus. Och sen samtidigt så skiljer jag själv på när jag tänker på Jesus och jag tänker på Kristus. Och för mig finns det en, ja, det är någonting som man skulle kunna prata och tänka jättemycket om, tänker jag, och utbyta idéer om hur reagerar människor när man använder ordet Jesus, hur reagerar människor när man använder ordet Kristus. Det finns ju en skillnad där, och men ändå på något sätt så har vi ju många av oss bilden av Jesus som fri från synd. Annars hade det inte kunnat bli som det blev då, i så som vi tänker om vår tro. Jesus funktion i hela försoningsläran på något sätt. Men samtidigt så finns det ju också tankar om att när Jesus ropar på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Att det är på något sätt stunden under Jesu liv, i den stunden när han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Att där är han fullt ut människa. Det är ungefär så som jag har tänkt. Och det var någon som sa det till mig någon gång, och jag hade aldrig tänkt det på det viset, att i den stunden, det är då han tar på sig mänsklighetens synd på något sätt, och därför kan han inte se i något större gudomligare perspektiv, utan där blir han, där hamnar mörkret i honom själv på något sätt. Men det här är väl kanske ett annat tillfälle i texterna när vi ser en Jesus som vi inte riktigt har, det är inte så lätt att tycka om honom. Jag vet, jag hörde på Lena Anderssons sommarprat om Jesus för några år sedan, och det är just den här texten, är en av hennes favorittexter, just för att lyfta fram att Jesus var inte alls så ren och god som många av oss kristna ibland tänker, utan det här var en av de texterna som hon såklart klamrade sig fast vid. Så.
Jag tror att det här är väl en sån skiljelinje, antar jag. Alltså, det finns människor som tänker att Jesus var fri från synd, och det finns människor som tänker att han inte var det. Jag tycker nog mer om honom om han syndar. Det får mig att älska honom mer. Alltså, synd är det begreppet att man missar målet. Här missar han ju målet. Och kvinnan bara, du, här är målet. Följ mitt pekfinger här. Jag ska visa dig vägen. Det gör ju honom till någonting så mycket vackrare. För det är ju de där liksom gudomliga stunderna, tycker jag, i mitt mänskliga liv, när jag helt plötsligt överraskas av livet. När jag skäller på mina barn och tror mig på något sätt veta vad som pågår i den här situationen, och jag har kontroll. Och så helt plötsligt är det mitt barn som bara liksom sparkar bakut och säger, nej, vet du, det är det här som händer nu. Och nu behöver jag det här av dig. Och visa mig vad kärlek är.
Nej, men visst är det så. Jag har också tänkt på det, att ibland kan det vara svårt att tänka kring den här relationen liksom till Jesus, var och en av oss. Vi får söka gemenskap med Jesus på olika sätt. Och visst är det så att det kan kännas konstigt att ibland säger vi att han vet hur det är att vara människa. Han har vandrat mitt ibland, och han har delat våra villkor. Och sen en del av mig tänker också så, att nej, men om han aldrig missade målet, då vet han ju inte hur det var att vara människa. Då har han ju inte alls delat våra villkor. Så Jag förstår det du säger också, att du har lättare för att tycka om honom om han också har missat målet, så att säga, ibland. Var det så du menade? Mm. Så jag kan förstå det helt och hållet. Och det hade nog hjälpt många av oss ibland att hitta honom i vårt sökande på något sätt, om vi får lov att resonera på det viset. Annars blir det ibland lite svårt att tänka kring, har han verkligen delat villkoren att vara människa?
För då tycker jag att offret blir mycket större. Tänk på det du säger om det han säger på korset. Alltså där upplever han riktigt mörker. Det mörkret som det som svindlar, där man inte finner marken under fötterna. Och att han ändå, jag tänker för mig, det blir alltid så lätt. Jag tänker alltid att Jesus, när han dör på korset, så är han den människan som går framför mig och tar kulan. Villkorslöst, utan att tänka, så ställer han sig framför mig och tar kulan med sin kropp. Och det gör han fast han inte vet hur det ska sluta. Jag tycker det bara blir vackrare. På samma sätt som jag tror att jag skulle göra det för dem eventuellt. Jag verkligen, alltså kanske min familj och så. Fast jag inte vet hur det ska sluta. Det är bara det att Jesus gör det framför var och en av oss.
Men så tänker jag, vad hade hänt om den här kvinnan, att hon inte ger sig? Jesus kanske visste att hon kommer inte ge sig, därför så vågar jag chansa här och bemöta henne på det viset. Men hon ger sig inte.
Mm.
Och det är också någonting som jag funderade kring när jag läste den. Vad betyder vår tro för att bli mötta i våra böner? Kan det vara så att den här eviga frågan, möter Gud alla människor? Oh, det vill jag tro. Och att tron kan vara väldigt liten och stark i sin svaghet på något sätt. Men att han säger, kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Det är också lite provocerande, tycker jag.
Det blir ju prestation i det. Ja, men jag tänker att det är som en åker som en bonde gör i ordning. Harvar, sår och plöjer eller vad det nu man gör. Men att vi människor på något sätt, vi kanske inte kan prestera oss till Guds nåd, men vi kan plöja upp jorden så att vi är redo när fröet faller. Men det ligger en prestation i det också, att göra sig redo. Och jag vill ju tro på en Gud som kan komma igenom torkad jord och jord med skare och allting. Men det är faktiskt min erfarenhet att förutom kanske i barndomen då man bara går runt, alltså jag och kanske många med mig har upplevt de här, för man på något sätt, hinnan mellan världarna är tunnare. Men i vuxen ålder så har det har föranletts av något slags att jag är förberedd på något sätt. Kanske inte helt medvetet. Kanske, det kanske är en kris som har förberett mig. Att jag har liksom klätts av allting. Men någonting, någon slags insats har skett från mig. Jag längtar väldigt mycket eller liknande. Eller jag tampas väldigt mycket. Och där möter. Alltså, det är ju, gudsrelationen är ju en slags dans. Och jag tänker när hon säger det här liksom, men att han säger din tro har hjälpt dig, att du söker mig har hjälpt dig.
Ja, den här dansen kan ju också vara som en kamp, alltså den kämpande tron som är temat för söndagen. Och i den gamla testamentliga texten är ju Jakobs brottning med Gud. Och hon brottas ju också, den här kvinnan, med Jesus på något sätt. Hon ger sig inte. Det blir en kamp. Hon ger sig inte. När han mötte henne först så gav hon sig inte. Utan hon gick in i kampen. Och vad händer när man kämpar tillsammans på något sätt? Vad händer i en relation, tänker jag. Här mänskliga relationer när vi kämpar tillsammans. Oftast blir det väl de relationer där man inte har gett sig, som när de väl, så att säga, när kampen är över i de relationerna och man kan gå vidare, så är det ju någonting starkt som har kommit ur den här kampen. De relationer man har i sitt liv som inte betyder så mycket, för mig i alla fall, som inte har berört mig så mycket. Det är ju relationer där man egentligen aldrig har haft någon form av kamp tillsammans. Eller så. Det är de här relationerna, teflonrelationerna som finns som löper på genom livet. Det kan ju vara ibland nära relationer som människor har, som i grund och botten kanske aldrig har prövats egentligen. Och där man har, jag menar, när man kämpar så blir man ju väldigt mycket sig själv. Och jag tänker att det är det också som händer här. Det är en brottning. Det blir ett sant möte. Det hade inte varit en lika intressant berättelse om det första som kvinnan säger är: Herre, förbarma dig, min dotter plågas. Om han hade sagt med samma: kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Det blir den här drabbningen på något sätt, och det är ganska intressant.
Och jag kan tänka att det kommer med en slags befrielse, för jag tror att jag har ibland upplevt hos mig själv kanske, men också hos människor jag möter, en slags längtan och upplevelse av att jag möter inte Gud. Jag vill, jag ropar. Och jag har inte på något sätt, man sätter en stämpel på sig själv. Jag har inte haft innesten att få en tro, till exempel. Och att det är vackert att säga, men vet du vad? Kämpa på. Fortsätt bulta. Så ska dörren öppnas. Alltså gå efter honom och skrik så snoret sprutar ur näsan liksom, tills det bara är kamp kvar. För så står det i Bibeln. Det är inte så att man helt plötsligt sätter sig och så pling, så kommer Gud. Utan det kommer av en vilja och en kamp ibland. Ibland säger det säkert pling för någon.
Ja, och när man har kämpat en kamp, en brottning. Jag tänker liksom när man var liten och man då går och brottades med sin storebror. Liksom man var helt slut efteråt. Och i den stunden när alla krafter är slut, då är man ju också väldigt att nära sig själv egentligen.
Kvinnan som jag ser framför mig som kommer till Jesus, det är en kvinna som säkert har vakat vid sin dotters bädd, kommit med mat, torkat hennes panna, burit vatten från brunnen, gått till alla läkare hon känner eller vad det nu fanns då. Och sen till slut så bara, men den här Jesus som tydligen ska vara någon kringvandrande predikant som inte egentligen hjälper mitt folk, men vet du vad, jag provar honom också. Och så går hon liksom bara skrikande bakom honom. Alltså, hon är ju bara desperation. Hon provar allt. För det gör man när det handlar om barnens liv.
Det är väl oftast, som jag upplever det, de människorna som verkligen har den här uppriktiga desperationen efter Gud. Efter helhet, efter hjälp i livet. Det är oftast de människorna som också blir väldigt mötta av Gud. Människor som verkligen lever i nöd kan vara allt ifrån ett missbruksliv av något slag eller mönster i livet som är väldigt destruktiva. De människorna som verkligen desperat ser att det är bara Gud som kan hjälpa mig nu. Det är bara Gud som kan hjälpa min dotter. Det är bara Gud som kan hjälpa i den uppriktiga brännande stunden när man inser jag kan inte hjälpa mig själv. Det är bara Gud som kan hjälpa mig.
När styrseln på något sätt förloras i kroppen och man faller. Du, jag har en fråga till dig.
Okej.
Okay. Mm. Jag har vistats en del i södra Afrika och där mött en kristendom där man faktiskt talade om demoner. Och du är nyss hemkommen från Västafrika, från Senegal. Och jag vet inte om du har mött det här med demoner där, för jag tänker ändå flickan, hon har ju en demon i sig. Och det är ganska ofta demonen nämns i Bibeln. Och det är inte ett språkbruk som vi använder.
Det är svårt att prata om det ibland här hemma i Sverige. För att det är väldigt sällan som vi närmar oss de frågorna och de ämnena i våra sammanhang. Som jag upplever det inom Svenska kyrkan eller Ekumeniakyrkan till exempel. Där jag har rört mig. Väldigt sällan jag har hört någon predikan eller någonting som har handlat om sånt här.
Jag tycker att demoner är spännande. På ett sätt så förstår jag varför vi inte pratar om det. För att vi försöker översätta det till någonting annat. Att det till exempel är deras ord för psykisk sjukdom. Och de hade inte de orden då. Samtidigt så, alltså den här tanken på att vi människor är ju, alltså evolutionsmässigt är vi ju inte, har inte hänt så mycket med oss. Utan vi är fortfarande ganska primitiva djur som lever i en väldigt civiliserad värld på något sätt. Och vi har väldigt lätt att snärjas i i beteendemönster. Alla vet vi till exempel vad som händer när pengar och vänskap blandas och hur pengar och makt kan korrumpera en människa. Det finns saker och ting som nästan är demoniska som jag har svårt att hitta ett annat ord för. Och samtidigt så vet jag faran med det också. När jag mötte dig i Mosambik så kan jag också tycka att det var lite sorgligt ibland, för ibland så fick demonerna sån stor huvudroll att man inte på något sätt sa det här beror ju också på grund av ett helt sjukt patriarkalt samhälle som liksom där män slår sina kvinnor och vi måste göra någonting åt det här på en strukturnivå och inte bara prata om att demoner flyger in i någon till exempel. Så det är också farligt att skylla saker och ting på demoner. Samtidigt så alltså det här, det demoniska i oss eller saker och ting som kallar fram det onda i oss, att det är ändå ett språkbruk som jag tycker är spännande.
Jag tänker att om vår kristenhet eller vår trosliv i den här delen av världen, om vi tycker att det har blivit ganska ljumt om man ser i förhållande till andra delar av världen där kyrkan finns mer i en slags väckelse idag, kanske motsvarande väckelse som fanns här för länge sedan, så tänker jag, varför har det blivit ljumt? Och ibland tänker jag att en anledning till att det har blivit lite ljumt kan ju ha att göra med att vi har tappat, eller vi har suddat bort på något sätt en motpol till den gode guden på något sätt. Att följa Gud, att möta Gud, att söka Gud, finna Gud, att vara, hålla oss nära Gud. Men jag tror att alla människor någon gång upplever att ha upplevelser och erfarenheter av mörker i sitt liv. Som du säger, det kan vara psykisk ohälsa eller andra former av destruktivitet eller det som river ner istället för bygger upp. Jag tror alla människor har erfarenhet av det. Men kampen så att säga, när det nu handlar om den kämpande tron och så vidare, att kanske kyrkan ibland har varit väldigt duktig på att radera kampen som vi människor ibland kan känna att vi står mellan. Och där vårt Guds sökande kan spela roll. Att vi dras mot olika poler i livet i olika perioder av vårt liv. Och där om Gud liksom och Jesus får lov att liksom representera liksom räddningen, ljuset, kärleken. Så ibland kanske det finns människor som saknar ett samtal om att det står i relation till någonting annat. Eller det står i kontrast till någonting annat. Det mörka, det onda, det som vill dra ner oss, demoner och så vidare. För jag tror att många människor kämpar med detta. Men det finns ibland inte så många platser för att relatera till det längre inom det öppna samtalet inom kyrkan eller sådär. Då kanske man söker sig till lite mer sammanhang, de pentekostala sammanhangen till exempel, där det kanske är mer aktuellt eller mer synligt för många människor. Jag vet inte, det finns så många olika sätt att vara kyrka, men jag tror att många människor tampas med mörker och demoner.
Ja, en av kyrkans stora styrkor är ju att dela livet, det fulla livet. Ljuset blir så mycket starkare om man också vågar prata om mörkret.
Det är viktigt att kyrkan inte förlöjligar på något sätt. Hade jag haft en upplevelse i mitt liv av att andevärlden och demonvärlden var en realitet i min värld. Om jag gick omkring med den upplevelsen och erfarenheten att det finns demoner och det påverkar mitt liv eller nära anhörigs liv. Om jag hade haft den bilden så vet jag faktiskt inte, även fast jag själv jobbar inom kyrkan, vart skulle jag gå och prata om detta? Vilken präst, vilken pastor, vilket sammanhang skulle jag kunna gå och prata om detta och bli tagen på allvar på något sätt?
Tack för det här samtalet.
Tack!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.